Jag tänkte så här i morse. Flesta kanske av er har inte varit med varje gång när jag tog upp det här med lagiskhet och nåden. Och i morse när jag tittade på den här predikan och skrev alla dessa 17 punkter här, det är många, eller hur? Så tänkte jag egentligen skulle vissa av de punkterna, de skulle behöva sin egen predikan. Och jag tänkte när jag lyssnade lite bara på sista predikan som jag hade om detta, då tänkte jag, men snälla, Stojan, vad du går fort genom alla de här grejer som att varenda en är sån självklarhet som ska vara i förbigående nämnas, va? Medan när jag ser på de här punkterna, och jag tror inte att jag har skrapat ihop dem alla, som beskriver lagiskhetens bedräglighet, eller hur lagiskhet kan lura oss. Då tänkte jag, jag måste ändå ta lite lugnt och bara repetera. Det är därför jag skrev det här. Så, det skulle egentligen behöva så här att vi tog en liten stund kring varenda punkt och tänkte på det. Och se om någonting av detta har smugit in i mitt liv och kanske till och med stör och styr mitt liv. Tänk bara på de punkterna nu som vi har nämnt. Det här med jäsning låter kanske lite konstigt som första punkt, men det är Paulus säger att lite jäst jäser hela deget, va? Och jag tänker, hur börjar lagiskheten? Vanligtvis menar att det börjar jäsa i våra tankar. Det börjar bubbla liksom, ni vet. Och det ena och det andra och tvivel och mycket annat. Och det övergår då till förvirring. Och det läste vi där i början att i första församlingen så fanns folk som kom från Jerusalems församling och försökte förvirra hedningarna. Och säga till dem att det räcker inte med att bli frälst av nåd. Ni måste fortsätta att uppfylla lagen. Och den lagiskheten, den bedrar människan väldigt fort. Och för att alla dessa punkter ska bli lite kanske klarare varför vi pratar om dem, så vill jag läsa från Romarbrevet 8. Och det är det här som kanske är en liksom uppenbarelse för mig när jag läste den här texten. Vers 5 och lite vidare till vers låt säga 8, okej? Det står skrivet så här. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Och nu kommer de här väldigt viktiga orden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne, hör nu på det här. Det här är det viktigaste. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte det heller. Eller kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud. Nu, om jag skulle vara lite här. Det är alltid läskigt när predikanten ställer fråga. Och frågar, vad tycker ni här? Då vågar ingen liksom lyfta upp handen. För tänk om jag lyfter handen på fel sak, va? Men låt mig få fråga ärligt, och jag vågar göra det därför att jag tillhörde också en av de här två grupper nu. Nu ska jag inte säga vilken grupp, för då lyfter alla handen. Om han var där, då är det väl okej att jag är där. Hur många av oss, när vi har läst det här ordet, har tänkt först och främst när vi läser att köttets sinne är fiendskap till Gud? Hur många av oss har tänkt, eller kanske fortfarande tänker på det, att det betyder att en människa som lever på kötslig sätt, det vill säga i synd, och han är kötslig på världsligt sätt. Hur många av er har tänkt att den här texten gäller detta? Är frågan inte klar? En gång till. Hur många av oss när vi har läst den här texten har tänkt eller tänker fortfarande att Gud beskriver kötsliga kristna här i den bemärkelsen att de röker, dricker, går på bio och lever i köttet? Hur många av er har tänkt så? Kom igen nu! Ja, okej. Okej, okay, jag har tänkt så. Jag har alltid tänkt att Paulus talar om detta, om denna kötslighet. Men det som är intressant här är att han säger köttets sinne är fiendskap mot Gud. Den underordnar sig inte Guds lag och det kan inte heller. Skriften ska tolkas med skriften, eller hur? Då ska vi ta Romarbrevet 10 och då kanske förklarar det lite bättre vad det här handlar om. Verserna 1-3. Bröder, mitt hjärtats önskan och min bön till Gud för dem, för judarna i Israel, är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. Lyssna nu. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig Guds rätt eller rättfärdigheten från Gud. Okej. Okay. 10:1-3. Här är kanske en av de viktigaste saker som vi behöver se när det gäller det här som vi pratar om här. Köttets sinne är det sinnet som tror sig kunna förtjäna rättfärdigheten hos Gud genom sina egna ansträngningar. Hör mig nu. Den aspekten av kötsligheten är långt mer farlig än den kötslighet som vi ibland nämner. Den är så pass farlig så att Paulus när han skriver brev till korinterna som lever i omoral eller levt och gör fruktansvärda saker som inte ens i världen görs. Paulus kallar dem för mina älskade barn. Men när han skriver till galater som försöker rättfärdiggöra sig genom lagen, de kallar han för dårar. Då är min slutsats följande. En kötslig syndare som kämpar med vissa saker luktar inte så illa inför Gud som en som vill bli rättfärdig på sitt eget sätt inför Gud. Det stinker mera hos Gud, människans kötsliga sinne, att påstå inför Gud, nu är jag rättfärdig. Det stinker mer i Guds näsa än när du faller i en synd som kanske är till och med sådan som inte ens i världen görs. Kära Gud. Hur ska man då förstå det här? Jo, jag tror att det är enkelt faktiskt. Man kan förstå det endast om man ser hur helig Gud är. Och det är totalt omöjligt att den lagen som den helige, fullkomlige Guden har gett till människa, att den lagen kan uppfyllas genom människans oberoende hur stark den längtan och försöket är. Det kan aldrig behaga den fullkomlige Guden. Det är därför som varenda religion stinker illa i Guds näsa, som vår syster har knäppt lite. Okej, okay. Vänner, ja, om vi ser det här, förstå mig, vet ni vad, jag tror så här, jag har varit frälst i 43 år, gode tid. Och det är först nu som jag börjar se de här sakerna på ett sätt som jag känner det är så befriande så att jag nästan inte vågar ta det till mig helt och hållet. Så befriande är det. Och då om jag säger så här, varför är det så svårt för oss att ta det? Jo, därför att även att vi blivit frälsta, födda på nytt, även att vår gamla människa är korsfäst, så sprattlar den på korset. Den hör hela tiden utmaningen som Jesus hörde på korset. Kom nu ner så ska vi tro på dig. Det var djävulens erbjudande att komma ner från korset som vissa tror på om Jesus. Att han egentligen aldrig dog utan kom ner från korset och aldrig fullbordade vad? Aldrig fullbordade den gamla naturens totala död. Och om han steg från korset så skulle han kanske bevisa dem för en två sekunder att han var Messias, men han skulle aldrig friköpt världen från synden. Och den här naturen som vi har korsfäst då med honom, den gamla människan, den, trots att den är korsfäst, så sprattlar den där. Och den hör hela tiden lockelsen. Nej, men kom ner och då kommer vi att tro på att du verkligen gör det rätta, att du är verkligen den som du påstår att du är. Och den vill fresta oss att komma tillbaka till vår egen ansträngning och prestation för att Gud ska vara nöjd med oss. Låt mig få säga så här en gång till, för det här tror jag är otroligt viktigt. Lagen har inte förmåga att rättfärdiggöra någon. Inte på grund av lagens bristfällighet, utan på grund av människans totala oförmåga att möta lagens krav. Okej? Och låt mig få se nu mänskligt till oss själva. Där talar jag utifrån mycket, mycket, mycket av egen erfarenhet. Både när det gäller äktenskap, när det gäller vänskap, när det gäller barnuppfostran. Vad som helst det gäller när det gäller mänskliga relationer. Ju fler lagar, förväntningar och krav vi sätter på varandra, desto värre blir för den personen som bemöter detta. Så, de här punkterna, om man bara går vidare. Jäsning, förvirring börjar komma. Och sen självklart att lagen på en gång inspirerar oss till att prestera. Sen när den inspirerar oss till att prestera, då, hör mig, lagen säger aldrig någonsin du är bra, det är bra gjort. Aldrig. Lagiskheten ser bara det som är punkt 4. Alltid saknas något dig. Alltid saknas något dig. Du är aldrig mer än otillräckligt inför lagiskhetens krav. Femte punkten är då att den för oss in i dubbelhet, som till exempel Petrus fall föll i dubbelhet, och att man under medvetet, ibland till och med utifrån fina orsaker, försöker gömma sig bakom fasaden. Den skäl glädjen, lagiskheten skäl glädjen ur våra liv. Frälsningen ger oss glädje därför att vi får en gåva. Lagiskheten skäl glädjen. Den är alltid detaljorienterad. Ger tiondet men glömmer det viktigaste. Kärleken, barmhärtigheten och så vidare. Den föraktar allt som är annorlunda. Vet ni vad jag tänkte i morse när jag skrev det här? Johannes 9, när Jesus helar den där blinde mannen. Då kommer de här fariserna och säger till den där som blev helad: vi vet vad Mose lag säger. Vi vet, hör nu, det är nästa punkt också, förakt. Och sen dömer hon. Lyssna vad fariserna säger. Vi vet att denna man är inte från Gud. Godhetid. Men varifrån får du sån säkerhet? Lagiska människor är säkra. Jag fick häromdagen ett brev. Jag har predikat om eskatologi lite här och där, förstår ni. Och när man predikar det som jag har predikat, så får man bli beredd på allt möjligt. Och jag får ett brev som säger så här: hur vågar du vrida och förvränga skrifter så där? Du är en falsk lärare. Och jag skrev tillbaka: tack älskade vän. Tur att vi inte är syskon genom enhet i vår teologi, utan genom Jesu blod på korset. Men förstå mig, jag är så övertygad om vad jag talar om. Men varifrån får jag rätt att säga att du är falsk lärare? Du som tänker annorlunda. Så gör lagiskheten. Därför att lagiskheten har sin trygghet i att det som jag följer skrivet, det är min trygghet. Lagiskheten är inte trygg i att man är frälst och kan till och med ramla ut ur systemet och ändå bli frälst eller vara frälst. Utan lagiskheten måste till prick hålla sig till det som lagen kräver. Så den dömer hårt, den förblindar. Den förblindar för Guds rättfärdighet. Så jag ser inte Guds rättfärdighet, jag ser inte Guds värld. Och lagiskheten aldrig tjänande. Lagiskheten lägger alltid bördor på folk, men rör inte lillfingret för att hjälpa med. Det är exakt vad som står skrivet i Matteus 23 och 4. Sen är det intressant också att lagiskheten blockerar den heliga andens gåvor. Eller hur, gubben? Du som nickar. Erik, ja, det kan vi säga. Lagiskheten blockerar den heliga andens gåvor. Låt oss, jag talar till mig själv nu först. Varför ber inte vi mer för sjuka individuellt? Står det inte skrivet i Markus 16 att alla som tror ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska? Alla som tror ska driva ut demoner? Alla som tror kan profetera? Varför gör vi inte mer av det? Saknar vi undervisning? Knappast. Vi som sitter här, vi måste ha hört minst 50 predikningar om den heliga andens gåvor. Vad är det som är problemet? Problemet är att flest av oss, inklusive talaren här, är behärskade till en ganska stor del av lagiskhet. Det vill säga, jag har inte bett tillräckligt. Jag har inte läst tillräckligt, jag har inte tillräckligt gjort det, jag har inte det tillräckligt, jag har inte det tillräckligt. Hur ska jag då be för en sjuk? Jag är dessutom sjuk själv. Och jag minns för 20 några år sedan när vi var i Amerika och vi råkade träffa på ett par som heter Charles och Francis Hunter. De är i himmelen galna människor totalt. De bad för allt som rörde sig, på toa, överallt. Och jag minns när jag hörde den undervisningen och äntligen blev fri från trons rörelsens lagiskhet i undervisningen. Jag minns när jag skulle gå och be för en man på sjukhuset. Vi bodde i Dallas och han var på sjukhuset och skulle opereras. En missionär hade 5 stycken proppar. Och när vi kom in i rummet så ser läkarna till honom. Jag förberedde familjen på att han ska dö eventuellt. Och jag tänkte, vad uppmuntrande, precis vad jag behöver höra för att våga be för honom. Va? Och så tänkte jag, frågade honom, jag hörde liksom de här säga, lägg handen på, befall dessa proppar att försvinna och blodet att rinna och sen stick därifrån. Och jag kom in i rummet och så sa jag, får jag be för dig? Självklart, sa han. Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, Kenneth den och den har bett för mig, alla de där höjderna. Och jag tänkte, det är bara mitt namn som fattas på listan. Eller hur? Jag menar, förstår ni mig? Om du hör att alla de som har rest döda har bett för honom och han är inte frisk. Vad gör du där? Det är rent ut sagt högfärdighet att våga be efter det för människa. Eller hur? Vem tror du att du är? Jag lade handen och som en papegoja. Propparna bort, blodet cirkulerar. Du. Och sen gick vi, amen, och jag försvann från både rummet och alltihop. Nästa söndag på gudstjänsten står mannen helt och hållet frisk och vittnar i kyrkan att Gud har helat honom. Amen! Nästa fråga. Varför vågar jag inte göra det idag också? Nu vill jag gråta. Visst vågar jag. Men ska jag vara helt ärlig så kanske någon får hjälp. Varenda gång idag när jag lägger händerna på någon så hör jag en röst. Du, din vita blad eller ditt vita blad är för smutsig. Det där var 25 år sedan, då hade du inte hunnit synda så mycket. Och så tänker jag, så låter jag lagiskheten stjäla frimodighet och tror att gåvorna måste vara aktiva på grund av min prestation. Nästa punkt är att Lagiskheten skapar stolthet, det som Romarbrevet säger. Även om Abraham förtjänade något så skulle han inte kunna vara stolt inför Gud. Och sen ser ni, det fetaste punkten är det här, att lagiskheten mutar Gud. Hur mutar den Gud då? Ja, ett gammalt exempel från mitt eget liv. Skulle operera knät, menisken. Så tänkte jag, jag fastar 3, 4, 5 dagar, Gud helar mig. Det har ni hört. Det har ni hört. Gud, jag vet att du är allsmäktig. Jag vet att du kan. Jag är inte 100 på att du vill. Men du får av mig 4 dagar att fasta. Vill du göra det då? Och han var tyst. Och jag började fasta. Och jag tänkte, nu måste han hela mig. Inte för att han är allsmäktig, utan för att jag fastar. Och ni vet, resten av storyn ni som hörde. Då kom en vän till mig hem. Jag skulle göra varma smörgåsar, jag var inte gift. Och när den där doften kom ut ur ugnen, så var 4 smörgåsar på 2 sekunder i min mun. Liksom. Första känslan som kom därefter var, jag kommer inte att bli helad. Jag försökte muta Gud. Vet ni vad? När vi fastar, ber och läser, så påverkar inte vi Gud med det. Vi påverkar oss själva i bästa fall. Så, och det står skrivet i Predikaren 7:18, väldigt viktiga ord, och jag ska läsa dem faktiskt. Predikaren 7:18, och det här är ett ord som man behöver ta till sig ordentligt, höll jag på att säga. Det står skrivet så här, 7:18, var inte, oj, hela världen, de har flyttat på dig igen. Nej, det där att mutor fördärvar sinnet. Okej, någon hittar det. Ja, okej, jag lämnar det. Men det står skrivet att mutor fördärvar sinnet. Vad ska jag se bara där om jag kanske har skrivit fel här. Nej, jag skrev 7:18. Jag återkommer. Men i alla fall, det fördärvar vårt sinne. Förstå mig. När vi börjar tänka att vi kan muta Gud, då fördärvas hela vårt sinnessätt. Och vi börjar tänka på fel sätt. Vi börjar blanda nåd och lagiskhet. Och sen nästa 2 punkter som är absolut viktigaste. Lagiskheten skymmer korset. Vers 8. Tack, Sheila. Ser du någon som läser Bibeln här? Oärlig vinst gör den vise till en dåre. Mutor fördärvar hjärtat. Och det vet vi. Titta på politikerna idag. Hur många inte blivit fördärvade genom att ta emot mutor. Men det fördärvar inte bara pengar eller något sånt. Utan även attityden att jag kan muta någon. Jag menar, älskade vänner. Hur långt ska jag gå i min ärlighet här? Får jag fråga grabbar oss? Bröder, är det någon gång vi mutar våra fruar på kvällen med någonting för att vi har ett program? Och stå jag, lägg av nu. Var lite allvarlig här. Nej, men det är inte att muta. Det är bara att visa kärlek då. Om man inte har något syfte, eller hur? Okej, vi går vidare. Det skymmer korset. Galaterbrevet 1:6 säger, jag förvånas över att ni så fort går ifrån korset. Vet ni vad? Vi sa det, lagiskheten passar vår gamla människa. Det är därför den kan gå så fort åt fel håll. Därför att vi är obotligt beroende av att bli bekräftade. Och det är därför lagiskheten får ingång i våra liv. Och sista saken, Paulus säger till Galaterna i 4:21 och 5:2-4. Om ni omskär er, om ni gör det minsta av lagen med tanke på att detta bidrar till er rättfärdighet, så har ni förlorat Kristus. Låt mig få säga en gång till, så att det inte blir förvirring. Guds lag är fullkomlig och den är bra. Men den har ingen chans att göra oss rättfärdiga. Det betyder inte att jag ska förkasta Guds lag. Självklart inte. Men låt oss inte blanda den in i det. Okej, så vad är lösningen? Lösningen är det som jag skrev med några små ord där. Det är ungefär som när tidningarna anklagade Kjell Sjöberg. När Palme blev mördad och tidningarna skrev på hela sidan liksom massa grejer. Hur skyldig han är och profetiska ord. Och när han blev fri då skrev de på sist när någon sida där i en liten hörna sådär. Så skriver jag också här 17 punkter om hur skyldiga vi är om vi låter lagiskheten komma in. Och sen två rader sådana där. Här blir du fri så här. Men hur blir man fri? Jo, man blir fri på det viset att Hebreerbrevet 12 och 15 säger att vi ska se till att vi inte går miste om nåden. Att vi inte går miste om nåden. Och det där är samma sak som Andra Korinthierbrevet 6 och 1 säger också. Jag ska läsa det. Andra Korinthierbrevet 6 och 1. Då står det skrivet så här. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd. Så att den blir till nytta. En annan text säger att se till att Guds nåd inte blir förgäves, att ni inte tar den förgäves. Okej, på vilket sätt blir Guds nåd till ingen nytta för oss? Jo, på det viset att när vi börjar, vi tar emot frälsningen, vi tar emot Guds nåd. Men lagiskheten med dessa punkter, här luriga punkter, börjar kliva in. Glida in och så börjar den skymma den här friheten i Kristus och försöker locka oss mer och mer in i lagiskhetens gärningar för att då blir nåden förgäves. Det blir till ingen nytta. Okej, jag går vidare. I apostlärningar då, när den här första församlingen attackerades, ni vet, när vi läser sådana här texter, jag tror inte att vi tänker tillräckligt vilken krig det var i första församlingen på grund av de här två sakerna, lagiskhet och nåd. Och i Apostlagärningarna 14 och 43 så står det skrivet så här. Och när församlingen skickades åt, när församlingen skildes åt, följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Kan ni tänka er? Först kommer några från Jakob, från Jerusalem. Och säger till dem. Hörni, ni måste hålla lagen. Ni måste omskära er. Så kommer några andra som säger. Hörni, ni ska inte alls gå den vägen. Utan håll er till Guds nåd. Vilken förvirring måste det varit i första lärjungarnas tankar, speciellt i hedningarnas tankar. Och det är därför som de på det stora mötet, apostlamötet i Jerusalem, skriver till hedningarna endast tre regler de ska hålla sig till. Och säger, om ni gör det här, slipp otukt, ät inte blod. Och en sak till där vad de sa, då är det bra. Och de här lagiska människor, de gillade inte det. De tyckte det var för lätt för dem. Jakobsbrevet 2:13 säger att barmhärtigheten triumferar över domen. Och den som inte visar barmhärtighet kommer inte att möta den heller. Och barmhärtighet är egentligen andra sidan av myntet som heter nåd. Det är samma mynt. På ena sidan står nåd, på andra sidan står barmhärtighet. Och vad är skillnad mellan de två? Det har ni hört säkert bästa definitionen jag vet om. Det är det följande. Nåden är när jag får något som jag inte förtjänar. Barmhärtigheten är när jag inte får det som jag förtjänar. Okej? Okay. Nåd, nådegåvorna. En gåva, det är nåd. Barmhärtighet är när domen kommer som jag förtjänar. Och någon säger, jag tar tillbaka domen, även när du förtjänar den. Och det är det här Gud vill att vi ska vandra i. Och i första Korinthierbrevet, eller andra Korinthierbrevet 1 och 12, underbar vers, hoppas att det är lika bra i den här översättningen som den som jag läste i morse. Och sen ska jag avsluta snart här. Andra Korinthierbrevet 1 och vers 12, så står det skrivet så här. Men om det nu predikas att... Okej, ursäkta, ja. Man ska se vilket kapitel det är. Här är vi. Så, detta är vår stolthet och vårt samvetes vittnesbörd. Här i världen, och särskilt mot er, har vi uppträtt heligt och rent inför Gud och inte varit, lyssna, inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Och Guds nåd, tror jag, som den andra översättningen som jag läste i morse säger, Guds nåd gjorde att vi kunde leva enkla liv, att vi kunde vandra i enkelhet. Och ni vet, visst det, om man vandrar i enkelhet, visst är det, eller i nåd, visst är det enkelt? Någon sårar dig, du säger bara, du är förlåten. Du felar, Guds ande säger, har du bekänt? Ja, du är förlåten. Ja, men, nej, ingen det, amen. Du är förlåten. Väldigt enkelt. Två verser till. I första Petribrevet. Sen ska vi be tillsammans. Första Petribrevet 5:5. Och 5:12. Det står skrivet så här. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Kan jag höra amen från er yngre? Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Så ödmjukhet är egentligen, ödmjukhet, det är att i all enkelhet kunna ta emot förlåtelse från Gud och kunna ge förlåtelse till någon annan. Det är ödmjukhet. Och när man är ödmjuk så står inte Gud emot en, utan tvärtom. Ödmjukhet är egentligen enkelhet. Och enkelhet i ödmjukhet kommer från förståelse av nåd. Och barmhärtighet. Och vers 12 i samma kapitel. Då står skrivet så här. Med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er. För att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Stå fasta i den. Sista. Kolosserbrevet. Enkel predika, men inte för att det är jag som predikar, utan därför att det här ordet är så mäktigt. Och det är därför det är så enkelt också. Enkelt är mäktigt många gånger. Kolosserbrevet 2, 67. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Som ni tog emot Jesus Kristus som Herren. Lev i honom, rotade och uppbyggde i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisningen ni har fått. Och det är, om ni läser vidare verserna 16. Därför låt ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtider och nymånader. Allt detta är bara skuggan av allt själva livet i Kristus. Jag vill avrunda det här. Egentligen var det delvis repetition av förra predikan, men lite lugnare. Jag vill bara avrunda med det som jag sa förra gången om det här två till synes kontroversiella och motsatta verser i Bibeln. I Matteus 24 och 12 står det skrivet att Jesus säger att i sista tiden kommer laglösheten att öka och kärleken att kalma. Okej, nu hoppas jag att jag inte invecklar här mig själv i... Låt mig få säga så här. Om kärleken kalnar när laglösheten ökar, är det inte logiskt att säga ju mer lagiskhet, desto mer kärlek? Det skulle kunna säga så. Man skulle kunna säga, om Jesus säger att när laglösheten ökar, då blir det mindre kärlek. Då kan de säga som tror på lagiskhet, så att säga, lag. Ja, du ser det. Om vi hade mer lagar, då skulle kärleken blomma mer. Nej. Nej. Hur vet man om en lagiskhet eller en kärleks atmosfär finns? Eller om jag tar andra nu, så att säga så här. I Lukas evangeliet 7:47, den där kvinnan ni vet. Hon som torkade Jesu fötter med sina tår, eller tvättade med tårar och torkade med sitt hår. Vad säger Jesus till Simon? Han säger så här: Simon, jag kom in i ditt hus, farisén. Du har inte ens sagt frid, broder. Du har inte ens tvättat mina fötter. Denna kvinna, sedan jag kom, tvättar mina fötter med sina tårar och torkar med sitt hår. Därför ser jag till dig vad han ser, och så säger han: hennes sätt att behandla mig visar att hon älskar mycket. Och hon älskar mycket därför att hennes många synder är förlåtna. Så, med andra ord. Om vi älskar, hör mig nu. Om vi vandrar i kärlek, då uppfyller vi lagen. Därför att lagens uppfyllelse är kärleken. Kristus och kärlek. Där lagiskheten råder, där får kärleken stryk. Där förståelse av nåden råder, där ökar kärleken, och på det viset uppfyller lagen. För att Jesus ser alla bud och allt vad profeterna har sagt är uppfyllt i älska Herren din Gud och din nästa så som dig själv. Lagiskheten har förmåga att paralysera Guds kärlek i mig så den inte uttrycks. För att, hör mig nu, om jag förväntar mig att du blir på ett visst sätt för att min kärlek ska flöda till dig, då är jag lagisk. Samtidigt är jag laglös, för att uppfyllelse av kärleken eller uppfyllelse av lagen är kärlek. Är det krångligt det här? Enkelt som bruna bönor som vi ser på Balkan. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din ande. Vi tackar dig för ditt ljus. Du är ljus och hos dig finns inget mörker. Herre, jag önskar att du kom med ditt ords ljus och med din helige andens förmåga att undervisa till mig. Så djupt och så grundligt och så i varenda vrå av min varelse, av min själ. Så att ingenting av lagiskhetens bedrägligheten skulle vara kvar. Herre, hjälp oss. Jag ber för varenda person, inklusive mig själv, att när vi tittar på de här punkterna och känner igen oss i någon av dem, Herre, kom och bryt oket. I Jesu underbara namn. Herre, du har sagt att din smörjelse bryter oket. Och vi ber att du kommer med din smörjelse över oss ännu mer. Om det är någon som du bara känner, jag måste få förbön. Jag plågas av någon av dessa punkter som har nämnts här. Eller plågas, men kämpar med någon av dessa punkter. Vill du bara stå upp så ska vi be för dig. Och be att Guds ande kommer som ett tveeggat svärd och bara klipper av banden mellan din själ och lagiskheten på det området. Jesus. Jesus. Inget att skämmas för. Jag står redan här. Jesus, Herre. Herre, ditt ord sätter oss fria, det har du sagt. Du sände ditt ord och du helade dem. Herre, nu ser du dessa våra älskade syskon. I Jesu Kristi Nazarens namn, i det namnet som har försonat världen med Gud, så bryter vi där bandet mellan våra syskons tankar och känslor på det området där fienden har lyckats göra ett fäste. I Jesu namn, Herre, lägg du din hand på dem nu denna stund och bara bryt det här bandet, Fader, i Jesu namn. Vi bara talar att det är brutet och att ni är fria på det här området ifrån lagiskhetens kraft. I Jesu underbara namn. Herre, vi bara tackar dig. Och Herre, kan inte vi bara lägga handen på varandra och be för varandra nu? Om det här, att vi ber för varandra att Gud ska bara med sitt ord och med sitt ljus komma in i djupet av våra själar och börja sätta oss fria från allt vad fienden hittills har använt emot oss.